Välkommen till Supermiljöpodden. Ratificeringen av Parisavtalet i EU är nu godkänd av både ministerrådet och parlamentet. I övrigt diskuteras Oslos klimatbudget, metallåtervinning och klimatskeptiker. I studion som vanligt Vera Telemo och Ellen Palm. Och Ellen, du har ju påbörjat någon form av turné, har jag förstått.
Ja, en biblioteksturné. Det är, jag tror att de flesta universitet i Sverige har någon typ av samarbete med biblioteken i den regionen där de ligger, så att forskningen kommer ut i samhället liksom, som en del av tredje uppgiften.
Så, jag och tredje uppgiften är?
Ja, exakt. Universitetet ska alltså undervisa, forska och samverka. Alltså att man ska också prata med människor utanför universitetet om vad man gör och vad man lär sig och så vidare.
Och det här ska du alltid göra på bibliotek?
Ja, så då finns det... Jag var förra veckan här på Lunds stadsbibliotek och pratade i en kvart, akademisk kvart kallar de det för, på lunchtid. Kom en liksom god representation från liksom den allmänna befolkningen på något sätt. Det var både lite så här gymnasieelever som hade kommit dit och pensionärer och lite allting där mitt emellan också.
Hade de här gymnasieeleverna kommit dit frivilligt?
Ja, det var det som var så fascinerande.
De hade det?
Ja, visst. Det var bara några stycken.
Gud. Det är ändå imponerande.
Ja, verkligen. Men det var, så pratade jag om plast och hållbarhet och klimatförändringarna och sådär ganska brett, men ändå fokuserat kring min forskning. Men det som jag slog mig var det här också, att man, om man kommer ut som expert så blir man liksom, får man representera ganska mycket mer än det man faktiskt vet på något sätt.
Att du blir någon slags allmän hållbarhetsexpert?
Ja, eller plast snarare, som det här föredraget handlade om ju. Och att så här, det var någon som frågade så där, varför är det plastkorkar på mjölkpaketen till exempel? Och jag menar, jag kan absolut svara på det, men jag vet inte om jag är den bästa personen i Sverige att svara på just den frågan.
Nej, men blir det inte lite så... Alltså, men som du säger så kanske du har ett lite mer initierat svar än...
Absolut, alltså, absolut.
Men, gemene man har.
Absolut, men jag tänker ändå att gränsen från liksom vart saker och ting man faktiskt kan, saker och ting man har någon typ av liksom allmänbildning om, saker och ting man har en aning om, och sen allting där utanför, att man... det kändes väldigt mycket sådär, eftersom att vissa personer återkommer så mycket i media kring just klimatfrågor och hållbarhetsfrågor. Alltså allt från Johan Rockström till Svante Axelsson och sådana liksom. Som ju får uttala sig om så här, transport, kemikalier. Alltså ja. Så här, det är lite otrovärdigt nästan, kände jag när jag själv stod där och fick de här typen av frågor. Liksom.
Ja, alltså det har du nog rätt i. Det kan nog förekomma en del. Men just att man blir en expert och då litar människor på en. Och ja. Det kanske är, alltså jag tänker att det är ett mänskligt beteende också. Att välja någon liksom ledare eller vad man ska säga och sen liksom... Ja, men den här personen vet hur saker och ting är. Liksom. Så nu är du ledare i Plastsverige.
Ja, vi får väl se. Men i alla fall var jag det under min biblioteksturné.
Ja. Men apropå att uttala sig om saker man inte vet, så hade vi lite... Vi hade ju en nyhet om ålgräsängars dåliga tillstånd här förra veckan. Eller förra avsnittet. Och så fick vi ett mejl till våran mejladress som är
podd@supermiljöbloggen.se.
Jajamän, och det var för vi spekulerade lite i hur överfiske påverkar de här ålgräsängarna. Och så sa vi att men det kanske är bottentrålning som gör att de liksom rycks upp. Men det visar sig att det är inte bottentrålning som är den största effekten, utan det är det att man fiskar toppredatorer, alltså fiskar som äter andra fiskar. Och om man fiskar de fiskarna så blir det väldigt många av de fiskarna i steget under som alltså äter djurplankton. Och djurplankton äter växtplankton. Så om djurplanktonen går ner så går växtplanktonen upp, och det ökar till den här effekten av dåligt ljusinsläpp som övergödning och sånt kan ge också, som är liksom, eftersom de är fotosyntiserande, de här sjögräsen. Ja, ja,
ja. Så att jag vet det, överfisket bidrar inte genom att det förstör botten, utan det bidrar genom att det försämrar ljusinsläppet till ålgräs.
Ja, precis, genom näringskedjan. Så det tackar vi för, det tipset. Eller den nya faktan.
ratificeringen av Parisavtalet verkar gå mycket snabbare än förväntat, som vi har pratat om här flera gånger i rad. Och nu så har 62 länder ratificerat avtalet, alltså ett mer än förra veckan. Och det nya landet är Indien.
Bra!
Så vi är långt över fortfarande då den här, för att det ska ratificeras så krävs det över 55 länder som tillsammans står för över 55% av utsläppen. Och 30 dagar efter det, då träder avtalet i kraft. Så nu är vi alltså uppe i 62 länder, men fortfarande under 55% vi ligger på, eller vi, men ratificeringens utsläppare ligger på 52%. Men det finns goda chanser om att det kommer att ratificeras väldigt snabbt. För idag faktiskt, Vera, vad händer då?
Jo, men idag så presenterade EU då sin att Europaparlamentet också har godkänt ratificeringen av Parisavtalet. Tidigare i veckan så var det ministerrådet, som alltså är alla miljöministrar i EU, som godkände den här ratificeringen. Men EU har liksom två stycken såna här bestämmande instanser, så det räcker liksom inte att ministerrådet säger go for it, utan parlamentet, alltså de folkvalda i EU, de måste också säga ja. Men det har de nu alltså gjort. Så att jag lyssnade lite på när de pratar. Det är ganska roligt att höra när de pratar om det här. Det finns massa små videos. Och de är väldigt nöjda. Och det är liksom verkligen så här. Vi ska göra det ASAP. As soon as possible så ska liksom hela...
Säger de
det? Och det känns så gött. Ja, nej, de säger kanske inte ASAP. De säger as soon as possible. Men jag kände bara att de sa ASAP. Så ska det in.
Men det är ju också intressant. Det är också, tycker jag, anmärkningsvärt, eller vad man ska säga, att EU också är med som ett land i ratificeringsprocessen. Alltså EU är ju inget land, men EU är ändå med som en aktör liksom.
Ja, precis, och det är det som är, alltså det känns som att många pratar ju om det, att det är väldigt viktigt för EU, för det har ju varit en sån kris inom unionen senaste tiden med liksom flyktingkrisen och allt, så, ekonomisk kris och så vidare, och att det här är ett stort steg, eller en stor seger för EU som liksom projekt, att man gemensamt går in i det här.
Och då kan det... man liksom låtsas som att Brexit inte, som att den omröstningen inte riktigt har hänt, eller?
Nej, precis, Brexit, det var en lite sån en parentes, kan man säga.
Nej, men det är väl i alla fall, jag förstår ju verkligen att det är någonting som kan fokusera på någonting annat och snarare fokusera på en positiv framtid både inom EU och också globalt.
Ja, jag tänker att, eller det har alltid varit min känsla med EU, liksom, att min största positiva grej med EU tycker jag ändå är deras miljöarbete, och att det faktiskt liksom, det är ändå en, alltså eftersom EU blir så pass mycket utsläpp och så mycket, mycket miljöpåverkan tillsammans, så tror jag att det är en väldigt viktig plattform för samarbete liksom, dels mellan forskare men också beslutsfattare liksom. Att varje enskilt land kan ju inte göra så himla mycket.
Nej, exakt. Men också att varje åtgärd känns som att det får mycket större effekt när man genomdriver det på EU-nivå. Även om jag då är skeptisk till det här plastpåse-lagstiftningen, ja. Så är det ju ändå så att eftersom att det sker i hela EU så kanske det visst har någon typ av effekt.
Ja, verkligen. För det blir ju, allt blir ju väldigt mycket större. Alltså, det var ganska roligt, för jag lyssnade på, det var inte riktigt med klimatavtalet, men det var... en diskussion med Leonardo DiCaprio och Obama. Alltså, Leonardo DiCaprio är ju väldigt liksom framåt i klimatsammanhang. Och han säger då liksom att, ja, men dels säger han då att personer som inte tror på science och facts, liksom, som inte tror på klimatförändringar, borde inte få vara in office, liksom, säger han. Som en liten stövel till Donald, tror jag. Men sen fortsätter då president Obama med att säga att liksom, oh, it's the small things, liksom. Man ska turn off the light och du vet, så här, inte ha air condition på för hög värme eller för hög liksom. Och jag vet inte riktigt, det, alltså, det blir lite, det är klart att sådana saker är viktigt, men det blir lite komiskt liksom också.
Ja, verkligen. Jag blev så himla glad apropå det där jag läste i Coupé, SJs sån här tidning. Så var det en intervju med Liv Strömqvist nu. Hon är ju överallt i den här nya serien. Hon släppte en ny serie för några veckor sedan. Och då så skriver hon det här om att hon, eller hon skriver inte, men hon säger att att hon vill diskutera mycket svåra frågor, och framförallt, eller och bland annat då klimatfrågan är en sån fråga som har lite trökig retorik liksom. Och att hon ifrågasätter massa olika saker med det. Och framförallt så ifrågasätter hon just det här turn off the light. Alltså när klimatpolitik blir någonting personligt. Att det handlar om att jag ska köpa ekologiska tomater. Och när man liksom ska uppnå den här förändringen så handlar det inte om att så här, medelklass Svensson ska köpa kaffe som är certifierat. Eller att man ska turn off the light. Utan det handlar om att liksom politiker ska ta långsiktiga strategiska beslut om att minska våra utsläpp. Och massa andra miljöåtgärder också, men just klimatfrågan liksom.
Ja, precis. Men jag tyckte, där sa ändå Obama en annan sak som är ganska viktig. Det är ju att han trycker på vikten av ändå en så här bottom-up-tryck på det här.
Alltså absolut, det är klart att det måste finnas en opinion.
Politiker måste ju känna att de inte förlorar val på grund av sina klimatutgärder. Utan de måste ju vinna val. Liksom. Annars kan de inte genomföra den här politiken.
Nej, men jag tänker att om politikerna känner att det finns ett stöd, ett väljarstöd, en opinion kring de här frågorna, så ska de ju agera på det och inte säga byt tandkräm.
Nej, verkligen. Nej, för då blir det också, det blir reducerat till något så litet att det blir liksom nästan meningslöst på något sätt. Eller jag vet inte. Men nu i alla fall, alltså med det här klimatavtalet, som nu ska de ju lämna över det till Ban Ki-moon. Liksom.
Ja, han var med på mötet, såg jag.
Han var med på mötet, ja. Så ska han liksom få papperna. Och det ska ske idag, tisdag. Så det har väl skett nu redan, kanske då.
Idag tisdag, det är tisdag då.
Ja, jag menar det. Idag tisdag. Ja. Så i varje fall, vi är väldigt glada och de hoppas att det ska träda i kraft innan Marrakesh-mötet som är den 7-18 november 2016 då man följer upp Parisavtalet. Så det ska bli spännande att se hur det går och hur EU sen implementerar det här avtalet i framtiden.
Metall från krematorier ska återvinnas. Varje år så grävs cirka 20 ton blandade metaller ner i marken på grund av en reglering i begravningslagen som hindrar att man återvinner de här metallerna. Men nu under hösten så har man genomfört en lagändring som gör det möjligt att återvinna de här 20 tonnen metaller. Så efter att man har avlidit och kremerats så återstår ju delvis askan då, men också liksom större föremål av metall som har funnits i kroppen, typ höftkulor, knäleder, benspikar. Och också metalldelar på kistan.
Så du menar alltså att det är... Förlåt, jag får bara skratta. Det känns som makabert. Men du menar alltså att det är typ så här inopererade saker i benen och sånt?
Ja, exakt. Dels så inopererade grejer, men också metalldetaljer på kistan.
Så alltså, det känns ju verkligen... Ja.
Ja, det är helt sjukt. Men i alla fall så säger då en rådgivare här åt Svenska kyrkogårds- och krematorieförbundet att det är mest järn och titan. Titan är ju, känns ju liksom väldigt värdefullt.
Ja, verkligen.
Och sen också en del guld och med tänder och sånt, tänker jag. Och kanske något silver. Men guld och silver är liksom i kilo. Och de andra är ju i ton då liksom.
Ja, precis. Men jag tänker också, har inte... Förr i tiden lagar man ju också tänder med kvicksilver, va? Amalgam.
Ja, exakt. Det kanske
det känns ju inte så käckt att ha i jorden.
Nej, jag vet inte hur det här har grävts ner riktigt tidigare. Men nu ska det i alla fall metallåtervinnas. Och, alltså, först så tycker jag att det är sjukt det här med att man eldar upp kistan. Men det kanske, jag är kanske för långt från begravningsbranschen, men det känns liksom... För då kan man inte använda samma kista flera gånger.
Men jag vet inte. Alltså, eller. Jo, jag förstår. Alltså, rent så kan man väl det, men... Hade det inte också varit lite konst? Jag vet inte.
Vadå, man använder ju samma liksom, sängar i sjukhusen. Eller men folk ligger ju döda på massa britsar överallt liksom.
Ja,
jag skulle kunna tänka mig att dela kista med någon om det är så att det är. Men i alla fall, utöver det så är den här återvinningen av de här metallerna, det har upphandlats och så vidare i något norskt företag. Och överskottet av det, för man säljer ju metallerna som skrot, eller som metallåtervinning helt enkelt. Och överskottet ska gå till Allmänna arvsfonden, enligt den här lagändringen då. Så att då och de jobbar med typ... Ja, att underlätta för barn, unga och funktionshindrade i samhället. Men,
alltså, det är ju väldigt bra.
Ja, det känns
väldigt bra. Men jag tror att det pekar ju på en väldigt viktigt just det här. Det har vi också pratat om tidigare i ett avsnitt för jättelänge sedan. Om det här med återvinna metaller ur gamla sop, tippar och sånt.
Jag vet inte om man får jämföra avlivning.
Nej, men det är inte samma. Men jag menar, det är ju fortfarande att liksom en form av tanke. Okej, förlåt, nu kanske jag... Nu är det jättemakavert. Okej.
Men alltså, nej, men absolut, här... att man möjliggör för återvinning i sektorer som inte har liksom haft det tidigare.
Ja, precis. Och jag tänker att kanske om man har haft en liksom, grej i sitt knä, så kanske man är glad att någon annan kan få en grej i sitt knä.
Ja, exakt.
Istället för att ingen kan få det och att den ska ligga ner i marken.
Ja, okay. Man trodde att det skulle gå upp till i alla fall liksom några miljoner kronor om året, de här liksom intäkterna för metallåtervinningen. Så att, jag menar, det känns ju superbra att man helt plötsligt får lite fler mer budget för att stödja utsatta grupper i samhället. Liksom.
Samtidigt som man får lite återvinning.
Samtidigt som man får återvinningen. Ja, så att tummen upp helt enkelt för nya återvinningsregler för metallåtervinning.
Bilen kommer inte vara dominerande i staden, menar stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle. Och något som passar in i den här bilden är Oslos nya klimatbudget. Där bland annat mål om en bilfri stad innan 2020 finns och lov om halverade utsläpp inom 4 år. Och de här målen, jag vet inte, dels så tycker jag det är väldigt imponerande att de är så ambitiösa.
Verkligen ambitiöst.
Alltså då är det ju, bilfri stad innebär inte helt bilfri, utan det innebär alltså från privatbilism. Och det här målet är tydligen gammalt ifrån förra året. Men det här med att halvera utsläppen inom 4 år är ju ganska snabbt och bra.
Ja, men vad sa du, bilfri innerstad var också till 2020 eller?
Ja, precis. Det var bara att det målet har funnits lite längre än den här budgeten. Liksom. Så nu har de ju då satt... och det de säger, ja, de har liksom satt specifika uppgifter. Och det tycker jag också... Det sa en transportborgarrådet sa att det som är unikt med den här budgeten är att det är väldigt så här klart att så här mycket pengar ska gå till det. Den personen ska utföra det. Exakta åtgärder. Jaha. Istället för det här lite mer lösa...
Vad har de identifierat liksom för utsläppskällor som ska halveras då?
Alltså det som de ska satsa på som i den här budgeten då, det är att de ska höja avgifter för vägtullar på bensin- och dieselfordon. Och sen ska de minska antalet parkeringsplatser med typ 1300 tror jag. Mm. Och de här ska då göra plats för cykelbanor och cykelvägar. Och sen ska de ha fler kollektivtrafik avgångar.
Så det är egentligen så transportsektorn som är utsatt för den här, eller utsatt som är liksom som är den här minskningen av utsläpp.
Ja, men...
Och det är väl kanske det som är utsläppen i staden. Jag menar, det är väl väldigt lite... Ja,
ja, alltså nu kommer inte jag åt själva budgeten. Men det stod även när jag läste om det att det inkluderar även bostäder och företag.
Okay.
Så jag tror att det finns vissa åtgärder för det också. Men de har jag inte kunnat få tag i. Men jag tycker att det är liksom... Det är spännande just för att liksom... Städer är ju ett väldigt intressant... forum liksom. För det känns så lätt att göra så mycket på så kort tid liksom. Alltså bestämmer du dig så kan du ändra en stad ganska mycket,
ja,
tänker jag.
Ja, absolut.
Alltså för det är liksom, det är tätt och, ja, jag vet inte. Och sen så den här stadsbyggnadsforskaren som jag nämnde, han har skrivit en bok om alla vill ha närhet eller något sånt här heter den. Som handlar om typ ett annat sätt att resa i stan. Mm-hmm. Och där säger han bland annat att så här, det finns inget samband mellan täthet och grönhet i en stad.
Vad menar du med täthet då? Alltså byggnad?
Alltså hur tätt man bygger. För man pratar ju ofta om att det är en trade-off mellan att bygga tätt och att ha grönytor i stan. Liksom.
Men han menar att det sambandet inte finns?
Nej, han menar att man kan ha grönytor och ha täthet på samma gång om man bara designar det smart liksom. För täthet kan ju också göra att det blir lättare för transporter till exempel. Alltså om den inte är lika stor till exempel, tänker jag. Mm. Så ja, jag tycker i alla fall det är väldigt intressant. Och de ska minska till 2030 ska det vara 90% minskning från 1990 års nivåer. Det är också ganska...
Ja, det är jättefascinerande.
Ja. Så ja, vi har ju haft ett nyheter om att... Vad sa du?
Vi får åka dit på studiebesök.
Ja, till Oslo, ja. Ja, för vi har haft lite nyheter om att Sverige, till exempel i Sverige har det ju varit rekord för bilförsäljning och bilresande och cyklingen minskar. Så det kan nog hända att vi kommer behöva några av de här åtgärderna från vårt grannland om vi ska klara klimatmålen.
Klimatskeptiker, vilka är det? En studie från 2014 så visade forskare från Linköpings universitet att klimatskeptiker är ofta en äldre framgångsrik man, och många av de framstående debattörerna i det svenska debattklimatet har varit både professorer och företagsledare. För det är lätt att liksom stämpla klimatskeptiker som irrelevanta populister eller att man inte behöver bry sig om det. Men uppenbarligen så är det ju framstående personer inom både näringslivet och akademin. Och i en ny avhandling i psykologi från Uppsala universitet så har man undersökt det här ytterligare för att liksom få fram vilken typ av människor är klimatskeptiker. Och jag tycker att den här formuleringen är så rolig så jag kommer citera den rakt av. Resultaten visade att förnekelse av klimatförändringarna korrelerar med politisk orientering, auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo. Okej. Och då är det så här, samt en kallhamrad personlighet. Och det säger de är en personlighet som karaktäriseras av låg empati och hög dominans. Och en trångsynt personlighet som då skulle karaktäriseras av låg öppenhet för erfarenhet. Och en då benägenhet att undvika oro och dessutom manligt kön. Det är liksom, säger den här avhandlingen då, tydliga karaktäriseringar för klimatskeptiker.
Känner vi att Mr. Trump passar bra in på alla de här personlighetsdragen?
Ja, men och även säkert andra. Men de poängterar också att, jag menar, det finns såklart klimatskeptiker i Sverige, men de har inte så här jättestort genomslag i den svenska klimatdebatten.
Nej, men jag tänker att de personer du beskriver är ju också människor som tjänar på ett status quo.
Ja, alltså, ja, absolut. Och det är ju liksom människor som det stod också vidare, att de ofta som tycker om samhällen med, eller strukturer eller vad man ska säga, med hierarkiska skillnader och starka skillnader mellan olika sociala grupper, att man är liksom för att någon leder och att någon har det lite sämre liksom.
Man vill inte ha något så flummigt in mellan och så.
Nej, och att man vill liksom ha en privilegierad grupp och en inte så privilegierad grupp.
Men de här människorna är del av den privilegierade gruppen, så det är därför de vill.
Ja, ja, absolut, absolut. Men man kan ju ha det bra och ändå vilja att andra människor också ska ha det bra.
Ja, självklart, självklart. Men jag tänker det hade varit intressant om det var människor som var i en inte lika privilegierad grupp som ändå tyckte att det var ett gött system. Liksom.
Ja, nej, det är.
Alltså att jag är gärna här. Som liksom har en plats. Ja, men gud, vilken intressant studie. Alltså, jag undrar hur de har gjort den här studien.
Ja, alltså den första studien var ju bara en artikel. Eller, för det här sista här var ju en avhandling. Men den första, då hade de analyserat debattartiklar i svensk media under en 10-årsperiod. Fram till Köpenhamnsavtalet var det.
Mm.
Ja, så hade de analyserat vilka typer av människor det var. Liksom. Men och hur den här psykologiavhandlingen har gått till, det tror jag är mer. Alltså, det vet jag faktiskt inte, men jag tror att det är mer handlat om att man har gjort intervjuer eller djupstudier eller sådär. Liksom. För jag menar, att ta fram en personlighetskaraktär är inte riktigt lika lätt som att säga vad någon jobbar med.
Nej, verkligen inte. Och jag tänker, men det låter ju också som att alltså, det skulle vara intressant. Jag tänker mig att det också kanske korrelerar med andra typer av. Alltså att vissa andra frågor kan korrelera väldigt väl med den här typen av människor. Liksom.
Ja, exakt. Men,
alltså så.
Men, och en grej som jag tycker är, jag menar, det kanske inte kändes, det är klart att det kändes som en nyhet när man fick det så där rakt upp i ansiktet, låg empati, jag menar, det är, ja. Men något som jag tycker är nästan ännu mer provocerande än den beskrivningen är frågan på eller svaret på frågan om hur man då ska hantera det här. Så säger de att, ja men argumenten, det här är ett citat då av Kristi Gyllhe som har skrivit den här avhandlingen. Att argumenten som används i klimatdebatten handlar ofta om att ge upp bekvämligheter i livet. För att ta hand om naturen och de fattiga och svaga i världen. Jag fortsätter bara här. Och då säger hon att det kanske inte är ett lockande argument för en person som ser världen ur ett hierarkiskt perspektiv.
Det där.
Ja. Det skulle kanske vara bättre att prata i andra termer och beskriva hur alla kommer att dra nytta av åtgärderna istället för att påverkas av följderna. Och att åtgärderna inte bara kan vara ett hot mot den rådande samhällsstrukturen. Och jag tycker att det är så himla, jag menar, jag förstår hur liksom argumentationen går, att så här, ja, man kan, det är ett sätt att komma närmare de här personerna. Mm. Men jag tycker att det, jag tycker inte att man ska förändra debatten efter liksom människor, i det här fallet män då, framförallt män, som har personlighet som är kallhamrad och trångsynt. Alltså, varför ska vi anpassa kommunikationen och debatten efter deras sätt att vilja liksom härska världen, eller?
Ja, är det... Nej, alltså, för på ett sätt kan man ju se klimatförändringar och miljödebatten som ett sätt att kanske ändra på de här strukturerna. Och då kan det ju bli lite fel om man säljer in det som att ja, men det här kommer göra de här strukturerna lika bra och fasta som innan. Liksom.
Men jag tycker inte att det är givet att, att man kommer att få det sämre i en liksom nollutsläppsvärld. Jag tror inte det. Men,
nej, inte heller.
Men jag tycker inte att man ska anpassa debatten efter människor som är trångsynta.
Nej, alltså det tycker inte jag heller. Men samtidigt så kan man ju se att det finns en poäng i, det har vi pratat om innan, att det här med att lyfta fram det positiva och liksom, men kanske inte just för de människorna, utan för människor som bryr sig om det och liksom, ja, vill göra någonting kanske.
Ja, men och det är såklart att det är viktigt att debatten når alla. Jag menar, det är ju, jag vill inte på något sätt argumentera för att stänga ut en viss grupp eller hävda att någon är förlorad eller sådär, men ja, jag tycker att man kan jobba på en bredare front utan att liksom anpassa hela debatten kanske.
Ja, till herrar i kostym som är trångsynta. Men alltså, det är väldigt roligt att man får använda sådana ord i
att en avhandling. Kallhamrad personlighet och trångsynt.
Ja.
Ja.
Alltså, men det är väldigt fascinerande.
Ja, otroligt. Jag tycker i alla fall att det är superspännande att sån här forskning görs, att den görs i Sverige. Och, men förhoppningsvis så kommer den inte att göras i framtiden då vi inte har några klimatskeptiker.
Detta var allt från oss på Supermiljöpodden. Glöm inte skicka in tips till oss på vår mail podd@supermiljobloggen.se. Och vill du höra på tidigare avsnitt kan du gå in på Supermiljöbloggens hemsida eller hitta oss där poddar finns. Vi hörs snart!